Hej och välkomna till Axbergs församlings podcast Så och på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Det är lite eko här.
Ja, inte så lite heller. Vi är i Ervalla kyrka idag och spelar in. Fin akustik.
Fin akustik men sämre lukt för tillfället.
Ja, jag kunde inte liksom direkt lokalisera det, men du kände igen att det tydligen var en död råtta här någonstans.
Den här sötaktiga likdoften känner man ju igen.
Ja, jag är glad att jag inte gör det. Men det är mycket riktigt så hittade vi
en
i elcentralen. Ja. Så det var ju synd, han fick sluta sina dagar där. Men
ja, det var det ju.
Synd fast för honom, fast vi vill ju inte ha dem här inne kanske.
Nej, de kommer ju gärna in på vintern så här.
Lager på mattorna.
Ja, precis. Så kan det vara.
Så kan det vara. Det finns ju sämre ställen att sluta sina dagar på än i Ervalla kyrka.
Ja, men visst. Ja. Ja. Ja, nu har han kanske käkat råttgift eller något sånt där.
Skulle jag tro det, faktiskt.
Ja, och anledningen att vi är i Ervalla kyrka, det är ju bara för att vi tyckte det var kul att åka hit. Nej, inte bara. Vi kikar på ett pantry, gör vi. Och sen så, faktiskt så fick jag ju biskopen Johan la ut på sitt Instagram-konto i morse, eller igår var det kanske.
Ja, jag har inte hunnit sett det, men
han hade ju suttit på ett möte i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Ja. Och upptäckt att de har en identisk tavla som vår altartavla här.
Ja, precis. Ja. Det var ju lite häftigt. Det hade jag ingen aning om.
Nej. Det, alltså, frågan är om någon av dem är, alltså jag tror våran är kopia. Ja. Jag vet faktiskt inte, det borde man kanske veta. Men jag vet inte vem
om
som har gjort det.
Om de har ett original eller
om det är originalet, ja. Eller om det är kopior, båda kopior.
Det kanske finns ännu fler likadana, vad jag vet.
Nej, men precis.
Kan vi forska i?
Den här tavlan är ju inte så gammal. Alltså, vi har ju två altartavlor. Vi har ju en vändbar altartavla.
Precis, utbytbar. Det är lite häftigt. Det är inte så vanligt.
Nej, men det är jättefint. Och då är det ju, dels har vi en äldre. Som jag tror, det är en kopia det vi, att den andra är en kopia, korsfästelsescenen. Och den är äldre, jag tror att det är en 1600-talsmålning. Kanske 1700-tal, men 1600 skulle jag tro. Men medans den som sitter framme just nu som vi tittar på och som då fanns i Adolf Fredriks församlingshem, den tror jag är en sån här sent 1800-talsmålning. Nu säger jag saker utan att kolla upp det, men jag
vi
tror
har ju broschyren här någonstans, om vi vill faktakolla. Men
ja, men det borde vara. Och det är alltså en bild på Jesus som sitter och håller om en man som sitter på knä framför honom.
Ja, och ja, är det en man? Jag har trott att det var en kvinna. Nu ser jag inte ansiktet, för det hänger en kandelabra precis i vägen.
Nej, men alltså, jag tror att en man, för att det finns ju en devis ovanför tavlan som på själva altaruppsatsen. Det står ju, var vid gott mod, min son.
Ja, just det.
Så förmodligen.
Ja, just det. Det har jag inte tänkt på.
Och det är därför när vi switchar tavla och har den här korsfästelsescenen så stämmer ju den texten inte alls med bilden.
Nej, med bilden. Nej, det blir lite knept förstås. Var det inte också så att att barn hade blivit skrämda av den där andra bilden, den där korsfästelsescenen någon gång?
Ja,
du har skrivit om det tillsammans i sånt här PS.
Ja, men det var faktiskt inte Ervalla, det var Axberg.
Ja, det var Axberg. Ja, den är också lite kan tyckas lite hemsk. Man,
det var en sån här klok, bra mamma. Sonen hade upptäckt att det kändes otäckt och ville helst inte gå in i kyrkan efter det. Nej. Så den kloka modern tog kontakt med mig och sen så träffades vi. Mamman och sonen och jag. Jag kommer inte ihåg hur gammal gossen kan ha varit vid den här tiden. Men kanske, jag minns inte, 5, 6, 7 skulle jag tro, någonstans där. Och med, vi satt och pratade och sådär. Sen gick vi in och närmade oss denna tavla. Och så pratade vi om den. Och sen tror jag faktiskt att det gick över.
Det gjorde det.
Mycket sådär, och det är ju så med rädslor. Att den värsta rädslan är den diffusa rädslan. Det här som man tänker men inte riktigt har koll på.
Ja, det är väl ofta det som är okänt som man blir rädd för.
Ja.
Och som om man är 4, 5, 6 år, det är väl kanske då man börjar förstå också lite mer vad liksom döden innebär.
Ja.
Att man, om man kanske har morfar eller någon eller släkting som går bort och då börjar man bli så stor som man fattar vad det innebär.
Ja.
Men ändå inte riktigt greppar det.
Nej, men precis så är det ju.
Rädd.
Och jag tror att det också, då kan många barn i den åldern, de förknippar död med där man har sett på, de kanske har sett på tecknade program, och då är det ju oftast, då kan död vara en dödskalle som springer omkring och rasslar.
Ja, alltså precis. Så.
Och då kan man göra den kopplingen, och det är ju inte en riktigt bra koppling.
Nej, nej, kanske inte.
Om man säger så.
Och även alltså, korsfästescenen är ju, den var ju jättehemsk förstås, och ser ju väldigt hemsk ut, avbildad sådär, men... Men om man inte känner till vad som hände sen, då är det ju såklart skrämmande.
Ja, men det är ju det. Och det, man blir ju så hemmablind på något sätt. Man blir så van med att se någonting som man reagerar ju knappt på det på det sättet. Nej. Men som ett barn som kanske ser det med helt nya, friska ögon kan uppleva det som väldigt obehagligt. Och det är kanske just därför som i just Ervalla kyrka där vi nu sitter, oftast är ju den här 1800-talsmålningen "Var vi gott mod min son" när Jesus sitter och tröstar. Den bilden är ju oftast den som den syns som här.
Och absolut särskilt vid dop och så. Ja. Familjegudstjänster.
Ja, men precis. Samtidigt tycker jag den andra bilden tycker jag är bättre. Rent, nu är inte jag värsta konstexperten, men rent, men jag tycker den är bättre och den är mer liv i. Den här bilden blir för mig lite som en pastisch eller vad man ska kalla. Den blir liksom lite, den blir tom och det blir nästan, om man kan säga, kyrkkitsch.
Ja, men det är lite tröstenalle guden liksom.
Just det, precis. Både själva motivet och själva temat, om man säger så. Det blir det här söndagsskole Jesus, söta, tillvända. Och det är ju en del av tron, men det är ju jag värjer mig emot när man gör tron för enkel och för gullig och Jesus älskar alla barnen och tror på Jesus, så ska du se att allting blir superduper mysigt och bra och sådär.
Så ser ju inte livet ut.
Nej, det gör ju inte det. Och det, man måste visa strävheten i livet, även i tron. Alltså om tron ska möta livet, om de här två, om man inte ska liksom skärma av som två olika verkligheter. Så måste det också, det som inte är helt enkelt i tron, få finnas med som en del av ens liv, om man säger så.
Ja, visst. Det är lite, anknyter lite grann till dagens text faktiskt. Ja. Det är från Matteus. Temat på söndag är Jesus är vårt hopp.
Ja.
Och texten handlar om lärjungarna ute på sjö, i båt. Och Jesus har lämnat dem. Han har gått upp på ett berg i närheten.
Ja, han säger ju till dem först. Ta ni båten och åka ut på sjön.
Ja.
Jag går upp här på en kulle eller i bergen eller vad det står. Och ber. Och det var väl någon slags mönster som han gjorde många gånger. Att han behövde tid för sig själv.
Precis. Han gick iväg och var för sig själv en stund, står det. Precis. Nej, så då åker de iväg och kämpar mot vågorna. Det var motvind, står det. Och så blir de lite oroliga för att det blir höga vågor. Men sen så kommer Jesus gående till dem på vattnet.
På vattnet.
Ja. Och då vill Petrus testa lite grann. Om han också kan göra det.
Ja.
Han vill ifrågasätta lite grann hur det där är möjligt.
Ja.
Så han går fram till Jesus och också, så börjar han tvivla och då sjunker han.
Ja. Men är det verkligen så att Petrus tänker så här, men jag testar också, utan är det inte så att Jesus säger till honom att komma?
Ja, Petrus säger, herre, om det verkligen är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Så det är lite, lite både och.
Precis, och sen sjunker ju Petrus.
Sen sjunker Petrus,
ja. Och vad gör Jesus då?
Han säger, du tros svage.
Ja.
Varför tvivlade du?
Ja. Och sen, vad hände sen då?
Sen så sträcker han upp handen till honom och drar upp honom.
Ja, han räddar honom.
Ja.
Det hade varit värre om den här berättelsen slutar med att Jesus säger, du tros svage. Och sen får man
se hur
Petrus sjunker.
Ja, vad hemskt.
Och sen slutar det så.
Ja.
Då hade man tappat själva poängen.
Mm,
poängen är ju precis det som sker. Även fast vi i vår tid och... Som vi säger i podd nästan, det här sekulariserade samhället som vi lever i. För den här varför-frågan i den här texten är ju snarare vem. Alltså frågan är, vem är Jesus? Frågan är inte, hur är det här möjligt?
Nej, eller... det kanske inte är liksom, det kan ju vara en symbolik också, tänker jag, att gå på vattnet. Det kan ju vara att, ja, men att stå över liksom allt kaos och det jobbiga i livet. Liksom. Mm. Det är inte bara rent praktiskt att man ska stå på vattenytan.
Nej, ja, men precis. Mm. Och det, den här, från den här delen av Matteus tror jag kallas alltså själva, alltså det handlar, det är en metafor för kyrkan, mycket man ser det här. Mm. Och då är tanken så här, de är på en båt, kyrkan är båten, eller kyrkan, man har ju ofta tänkt kyrkan som ett skepp som navigerar genom livet. Mm. Och lärjungarna, de 12, är ombord på det här skeppet, så det får vara så här bilden för kyrkan. Mm. Kyrkan, eller bild av livet om man vill. Och som du sa, kaos, stormen finns ju där, och kaosmakterna. Och det här skeppet är ute på en seglats som inte är helt enkel.
Nej.
Ungefär som livet inte är enkelt.
Nej, det blåser motvind.
Det blåser motvind verkligen, och det blir storm, och våra liv riskerar att kapsajsa. Ibland så känner vi oss också som vi vore drunknande. Mm. Och i detta då så man fortsätter den här bilden av lärjungarna och båten och som kyrkan, så förhåller de sig till Jesus. Jesus är inte alltid där synlig.
Nej,
för han sitter ju uppe.
Han är på ett berg och ber.
Ja, precis. Men han kommer ju till dem.
Mm.
Och det är ju den här relationen som, alltså, mellan våra liv, kyrkan och tron. Mm. Att i själva tanken är ju, den här texten svarar på vem Jesus är.
Mm.
Han är den som hjälper och den som räddar.
Mm.
När det känns tufft i tillvaron. Mm. Eller åtminstone finns han där. Och sen när man känner att man plurrar i, håller på att sjunka. Mm. Då måste man också vilja sträcka upp handen och ta emot den här hjälpen.
Mm.
Om man fortsätter att tänja lite på den här bilden, så om det skulle vara så att Petrus inte hade velat haft hjälp, då hade han ju sjunkit.
Ja,
kanske sant. Hade Jesus dykt efter.
Ja.
Men alltså, idén är att han sträcker upp sin hand.
Mm.
Och det är väl kanske, det kanske är det som är hoppet i våra liv också.
Mm.
Att det finns hopp, det finns, om vi sträcker ut vår hand så finns det hjälp att få i många av livets situationer. Och sen kan man fundera på, alltså det finns olika lager eller olika nivåer eller olika synsätt eller olika möjligheter till hjälp.
Mm. Nej, men precis, ja, men det behöver inte vara, man kanske inte står liksom inför sin livs största kris och verkligen håller på att gå under och behöver hjälp, men det är ju... Det kan ju vara hjälp bara man får från sin närmsta familj eller om det är hjälp ifrån samhället om man blir sjuk och man behöver få vård. Eller liksom, det kan ju
exakt.
Vara...
Och för så får man ju också tänka att Gud handlar också genom oss, genom människor.
Ja, precis. Det är inte alltid man kommer att se Jesus där med utsträckt
nej.
Hand.
Nej, men precis.
När man
nej, men,
ber om hjälp, utan det kan ju komma, se ut att komma från ett annat håll.
Ja, men visst. Precis.
Så
får man ju, så får man ju tro.
Mm.
Och tänka.
Mm. Men just det du säger också om att den här texten handlar ju mer egentligen om vem. Eller, för det slutar just med att, och då säger lärjungarna när de ser att Jesus räddar Petrus att du måste vara Guds son. Så texten slutar. Så att det är ju det är väldigt hoppingivande.
Ja, men så är det ju. Ja, men jag tänkte på det vi pratade om tidigare, om vår altartavla. Och det är ju spännande, för att egentligen så har ju, vi har ju då som sagt bara två altartavlor, en framför och en bakom, som vi kan skifta. Och som är målade under olika tider.
Mm.
Och kyrkan har ju funnits länge.
Mm.
Och någonstans så avspeglas i kyrkan hur den samtiden har sett ut.
Ja, för jag tänker så kulturella skiftningar och sånt här. Dels har ju kyrkan bidragit mycket till det och liksom under alla år som den har funnits. Men den måste väl också influeras utifrån.
Ja, precis.
Också.
Ja,
så.
Det blir ju så att, och det är ju det här som många kan kritisera och tycka att, och det var vi inne på förra veckan tror jag, att kyrkan får inte bli en spegling av samhället, att vi bara blir ja, en spegling.
Att man är slavtrenden.
Nej, men precis. Så. Mm. Fast lite senare. Ja. Att man så kommer efter.
Ja, precis.
En dålig efterföljare. Ja. Och lagom när det börjar vända åt något håll, då har det etablerats i kyrkan. Ja. Ja. Nej, men så får det inte vara. Och jag vet inte heller om det är så. Men det är helt klart det är att det finns... Man kan se olika skeenden i kyrkans historia rent teologiskt men också rent uttrycksmässigt i bilder och konsten och den estetiska framtoningen om man så vill.
Ja.
Och det är säkert ett samspel. Alltså dels finns det en teologisk grund som gör att man tänker eller uttrycker sig eller målar. Men det finns också kanske ett input från världen där man befinner sig i. Så.
Ja,
lever man i en svår tid så är det mycket lättare att man också teologiskt jobbar mot det svåra så att säga. Mm. Då får ju teologin anpassa sig efter det, om du förstår vad jag menar.
Ja, fast jag vet inte exakt vilka utslag det ger då. Menar du att man målar mer korsfäste senare var svårt eller tvärtom? Även då man använder den här tröst Jesus.
Ja, men det är precis. Och det går inte att svara varken ja eller nej på det. Nej, för det är
det
lite olika.
Liksom,
olika
tids...
Nej, för olika tidsepoker. Om man bara tar till exempel det som hände efter första världskriget. Alltså fram till första världskriget. Under hela 1800-talet. Med några undantag så hade Europa, nu pratar jag om det europeiska, svenska perspektivet. Så hade ju det varit fred.
Ja.
Och då hade man också då blev också teologin på något sätt blev att man tänkte, alltså man trodde på människan. Människan fick en ganska stor del eller roll i samspelet med Kristus.
Mm.
Och sen börjar man också kunna ifrågasätta vissa saker och sådär. Mm. Man brukar kalla det liberal teologi.
Okay.
Som växte fram under slutet på 1800-talet i alla fall. Jag vet inte exakt hur man tänker starten på det. Men sen så kom ju första världskriget och då tappar man tron på människan.
Mm.
Även teologer som satt och funderade. Ja. Och då blev det en annan, då blev det en reaktion mot det här.
Mm.
Och sen så sen är det ju, kan man hitta liberal teologiska influenser i vår samtid och det har ju alltid liksom funnits så. Men i mångt och mycket har det också blivit ett skällsord, att det är någonting dåligt.
Okay.
Så. Och det som vi nu har suttit och pratat om, att man kan tänka på det här som kaosmakterna och att Jesus kan lugna det, att man tänker mer symboliskt.
Mm.
Det skulle en del kunna tycka det är typiskt liberal teologiskt snack.
Okay.
För att de här mer 1900-talsteologerna har mer sagt att undren skedde precis som det stod.
Aha.
Petrus gick på vattnet där några steg innan han började tvivla på sig själv, då sjönk han. Och jag kan ju också tänka så att gå på vatten känns ju helt omöjligt. Men om man tänker att Gud ligger bakom allting, skapare av himmel och jord.
Ja.
Och allt som finns då kanske gå på vatten en ganska liten sak,
en smal sak,
smal sak
i ja, verkligen.
Ja.
Jo, men visst är det så.
Så. Men om man tänker på andra tidsepoker, alltså om vi fortsätter på den här tanken med våra tavlor här, så ja, men om man går långt tillbaks så när man börjar, om man tänker när kristendomen kom till vårt land, det var då byggde man kyrkor som man kallade sig romanska. Och den romanska kyrkokonsten handlar ganska mycket om Jesus som den triumferande, segrande. Segrande Kristus som det man sätter sitt hopp till, den store, starke kungen. Liksom, så. Man ska se upp till man ska se upp till och följa så att säga. Sen den tiden bryts ju, nästa epok är ju den gotiken, den gotiska perioden, och den är ju relativt lång. Och det är ju framförallt under gotiken så bygger man många av de här stora katedralerna. I Sverige så är ju det romansk arkitektur, det är Lunds domkyrka till exempel, sen finns det ju många landsortskyrkor, väldigt många. Men sen, och gotiken är framförallt Uppsala domkyrka i Sverige. Men man kan ju tänka på Notre Dame och många sådana stora europeiska kyrkor som finns. Många gotiska kyrkor. Men då hade det ju hänt någonting. För när gotiken börjar slå igenom och framförallt slår igenom och blir stor, då är vi inne i högmedeltid. Och då drabbas ju Europa av värsta svårigheterna genom pesten som kommer.
Ja.
Ja. När människor dör som flugor, inte bara en död råtta, utan det var det som vi har nu här hos oss, utan det var det mycket råttor förmodligen som bidrog till att människor
spridningen.
Ja. Och då ändras ju också uttrycket i kyrkokonsten.
Då behöver man inte hänga den här kungen som segrar.
Nej, men precis. Då vill man kanske, för det som händer i gotiken, det är då som de här som vi har så många altartavlor kvar ifrån det tänket med den lidande Kristus. Kristus som hänger på korset, blodet droppar, han är död. Där hänger han död. Och då tänker man att, ja men titta, i våran svåra tid, i vårt eget lidande, så ser vi att han hade
också
precis,
också.
Han led också. Ah, och sen vet vi fortsättningen. Ja. Det är ju det som är hoppet.
Det är det som är hoppet. Där kommer hoppet in, ja precis.
Precis. Ah. Så okay. Man kan ju följa kyrkohistorien och man ska säga, stilhistorien eller den estetiska utvecklingen ganska tydligt genom vad har människan råkat ut för, vad lever vi för tid. Ett annat bara sånt här som jag kom på just nu, exempel, i Sverige så fanns det ju under slutet på 1800-talet och en bit in på 1900-talet det som man kallar nationalromantik. Eller Jugend var samtidigt, men den nationalromantiken, då tittar man ju bakåt. Och då försökte man återuppskapa, Sverige hade varit en stormakt under fram till slutet på 60-talet, en bit in på 1700-talet kan man ju säga, 1718 definitivt slut. Och sen så hade ju 1700-talet, så hade ju Sverige försökt hitta tillbaka någon stor glansera. Och 1800-talet har man också kämpat med det här, men början på 1900-talet då fick man tillbaka sådana här storstilade tankar. Och då vill man hitta tillbaka sin ärorika historia. Romantiken bidrog säkert en hel del till det. Början på 1800-talet och sen framåt. Men sen kom nationalromantiken. Då förknippar man, då tänker man Sverige som Sveriges stora förflutna. Och då byggde man kyrkor i nationalromantisk stil. Och de är stora, monumentala. Till exempel Masthuggets kyrka i Göteborg, Ängelbrekskyrkan i Stockholm, eller den kyrkan för övrigt som vi var i Köpenhamn, Svenska kyrkan i Köpenhamn, som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter, strunt samma. Och sådär. Och då kan man också se spår av i själva kyrkorna, synen på sig själva på något sätt, som till exempel altartavlan i Köpenhamn, och likadant finns det till exempel i Saltsjöbaden som byggdes i början på 1900-talet. Det har man då tagit fram de svenska helgona för att visa på den ärorika historien. Det kanske är Anska, det kanske är Birgitta, det kanske är Katarina, det kanske är Olof och det är Erik. Men sen kan man också i samma altartavla lägga in bilder på Gustav den andra Adolf.
Okay.
Som idag tänker vi inte att han var helgon på något annat sätt.
Nej,
men då kunde man ändå lyfta fram honom och sätta honom jämter till exempel Birgitta. Som är riktigt helgon.
Ja, precis. Ja. För allt det han hade gjort för Sverige. Liksom,
ja. Och då, ja, precis. Och sen så händer det någonting nytt och då byter man, då rasar det här tänket som blir ett nytt tänk och så vidare. Så det är en avspegling på något sätt där vi tänker och råkar ut för.
Det ska bli spännande att se vad man säger om den tid vi lever i nu.
Ja, just det.
Om 100 år.
Just
och hur konsten kommer att se ut.
Ja.
Ja, ifrån våra dagar.
Ja. Alltså det som är någonstans talande för vår tid nu, det är att nu är vi så rädda för att förändra någonting. Alltså vi ska bevara allting, även om det är halvdåligt eller alla epoker ska liksom finnas kvar. Så tänkte man inte för 100 år sedan, då målade man ju gärna över eller ner eller byggde om för att förbättra. För att om det var lite halvgotik, då ville man att det skulle bli höggotik.
Helt annat, liksom.
Så det kunde man ju gladligen bygga om och förändra.
Men, nej, nu, men så gör man ju.
Nu vill vi inte förändra så mycket, nu ska det se ut som det, på något sätt, som det är.
Ja. Men jag tänker att det måste ju komma någonting nytt ändå.
Ja, alltså. Det kan man. Ja, det är så svårt att se.
Kanske inte liksom att det är som ersätter, men ändå. Ja.
Det är så svårt att tänka vad som är nytt när man själv är mitt uppe i det.
Ja, ja, men verkligen. Det får vi se om 100 år i historieböckerna.
Ja, ja, precis. Framförallt när vi pratar om arkitektur och byggnadsestetik och sådana saker och uttryck i den kyrkliga konsten.
För det känns så mycket som man återanvänder gamla saker istället liksom, hela tiden.
Ja.
Att det kommer tillbaks.
Eller om man bygger, eller också är det så att epokerna blir snabbare och snabbare, att växlingarna går fortare och fortare. För när vi pratar om de här epokerna, framförallt romantik eller den romanska tiden och den gotiska tiden, de var ju flera hundra år.
Ja, men precis, hundratals år. Så länge kanske man inte håller kvar vid samma stil nu.
Nej, men precis. Och tittar man på de byggnader som byggs idag, så är det ju, de känns moderna och de har ett helt annat uttryck. Har de ju. Då tänker man mycket funktion, tror jag. Det ska vara nära till fikat och det ska vara sittvänliga bänkar.
Och solceller på taket.
Ja, och sen så skulle man kunna ha bra elektronisk utrustning och sådär.
Wifi överallt.
Ja, precis. Det är viktigt. Ja, men så tror jag man tänker ganska mycket. Mm. Det är kanske inte ett utslag för estetik, jag vet inte. Men det så kan man väl tänka.
Ja. Ja, vi får se. På söndag är det familjegudstjänst.
Ja.
I Hofstadskyrkan?
Ja.
Med Linda Wallgren?
Nej.
Inte Linda Wallgren?
Nej.
Har hon blivit avsatt? Nej, men det skulle ju vara hennes sista helg.
Nej, det vet inte du, för du var ju borta igår.
Jag var borta igår.
Ja. Nej, hon är sjukskriven. Hon blir sjukskriven.
Jaha.
Ja, alltså hon är ju höggravid.
Ja, hon är höggravid. Hon skulle jobba sin sista helg nu i helgen. Ja. Men då blev det inte
så. Så Thomas Lindqvist kommer istället.
Jaha, se där. Mm. Ja, men vad roligt att han kan hoppa in.
Så han hoppar in på dopen på lördag och på gudstjänsten på söndag.
Där ser man. Ja, men då så. Då vet ni där som tänkte komma då.
Ja.
Blir det barnkör och kyrkis och barn och allt möjligt.
I Hovsta, va?
I Hovsta. Mm. Klockan 11. Ja, men vad bra. Men tack Thomas för en genomgång.
Ett spretigt avsnitt i Evalda kyrkan.
Lite spretigt kanske, men ändå lite kött på benen fick jag.
Om
olika epoker och estetik i kyrkan.
Ja.
Ja. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Får vi se var vi är då någonstans?
Ja, absolut. Nej.
Nej.
Vi ska ju som sagt förhoppningsvis åka till Stockholmstrakten framåt vårkanten. Vi har inte fått något datum ännu, men vi jobbar på det.
Vi får se när det blir det. Men ni får ha det så bra så länge. Och så hörs vi igen om en vecka.
Ja.
Hej då.